Nu står så vill jag läsa evangeliet för er, Johannes 15. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är rena, redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. För jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Men om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Amen. Varsågod och sätt er ner. Tack lovsångare. Det var så härligt så jag tänkte vi fortsätter en stund till. Jag vet inte hur det är med dig, men sån är jag. Lovsången är väldigt varmt om hjärtat. Ja hörni, det här är väl en liten overklig dag. Det annonserades här om den här gudstjänsten på Facebook av allas våra Amanda. Så står det, nu på söndag är det Marina Sigfrids sista predikan innan hon och Stefan flyttar. Så se till att komma till kyrkan på söndag och ta med er alla era vänner, för det blir bra. Okej, den senare delen den går jag inte god för. Men det är ju så att tydligen är det här min sista predikan. Och vem trodde det någonsin? Eller ens för ett halvår sedan, ska jag ju säga. Så det känns både overkligt och allvarsmättat för mig här. Och jag har plitat ner en massa tankar, det är långa sidor. Så nu ska jag försöka hålla mig till konceptet, för annars vet jag inte vart det far. Men vad säger man då i sin sista predikan i den enda församling man har tillhört, som man har levt i och levt med och gett sitt liv för i snart 30 år? Hur sammanfattar man ett liv? Hur sammanfattar man en tjänst? Hur sammanfattar man det som har varit pulsen i ens liv? Ja, meningen med ens liv. Det man har trott på och levt för så länge. Och som på något sätt plötsligt tar slut. Det blir lite vemodigt här. Ja, det är lite riskigt att sätta mig och tala här. Jag har ju varit ledig ett år snart. Inte varit aktivt, varken volontärt eller som anställd här i församlingen. Alltid gått på gudstjänst. Det gör jag alltid, men det är annorlunda. Jag har inte haft någon uppgift på det sättet. Så ni vet att nu ligger det många lager här inne. Och nu ska jag försöka sammanfatta de här. Och inte slänga över er hela ämbaret som prästen gjorde när han fick en som lyssnade på honom. Då kastade han ur sig allt han hade. Så Gud med oss. Nu har jag funderat på en hel del, vad är det jag vill säga? Jag vet att jag förknippas till stor del med lovsång och har genom Guds nåd fått vara med och se den växa fram, det som vi ser och hör här i vår församling, men också sprids vidare i församlingar i vårt land. Och jag sa att jag har varit aktiv i 30 år, så nu ska ni tänka långt bakåt. Och en del av er som sitter här har varit med mer än det. Och det har blivit önskat, alltså man har önskat att jag ska prata om lovsång och bön. Och jag ska försöka göra det. Även om det kanske blir lite annorlunda. Jag har så hemskt mycket på mitt hjärta. För mig har också Guds ord varit viktigt. Livet i den helige ande, kraften i den helige ande som var och en troende har tillgång till. Och jag önskar för oss alla att vi kunde leva ännu mer fullt ut i det. För det finns en sån kraft i hans ande och i hans ord. Det har alltid varit en glädje och en tillfredsställelse för mig i livet att få tjäna. Att få tjäna i Guds församling, att se människor möta Gud, att se dem förvandlas. Förstå mer om vem Gud är, om hans sanningar, om hans löften, om att växa i sin tro. Jag ska ta er med till när jag var typ 19 år. Exakt lika gammal som min egen dotter. Då jag hade skrivit studenten. Ungefär i den tiden hände saker i vår församling. Det kom predikanter som på något sätt kunde förmedla Bibeln. Och, ja, väldigt levande, och det liksom grep tag i en på något sätt. Och jag blev så hungrig på att, vad vet jag egentligen om min tro? Här har jag gått i gymnasiet, jag har skrivit en massa studentfina papper och så här. Så fina var de väl inte, men ändå. Och jag har en massa kunskap i, ja, i vissa ämnen. Det är geografi och alla de här sakerna. Men vad vet jag om min tro? Jag vet ungefär hur världen ser ut och matematik och sådana saker. Men vad vet jag om min tro? Vem är Jesus för mig? Och jag kände att jag, nej, det här vill jag studera mer. Så jag bestämde mig för att åka till bibelskola. Och det dök upp en ganska kontroversiell sådan på den tiden. Livets ords bibelskola. Men jag kände att jag skulle åka dit. Och när någon ifrågasatte det blev jag ännu mer övertygad. Det var som att Gud bara hade bestämt, hit åker du. Och jag blev livrädd när jag fick veta att jag måste söka bostad själv. Jag har ju alltid bara bott där hem. Så här var ju som jättesvårt, tänkte jag. Men Gud löste det på ett fantastiskt sätt. Och det var nästan som att jag fick slänga ut en bomullstuss. Gud, om du är med i det här så måste du fixa boende till mig. Och så fick jag bo med tre andra tjejer, alla äldre än jag. Så jag var så väl omhändertagen. Lite på samma sätt som man faktiskt har gjort den här gången. Och så där var boende det första som har ordnat sig för oss. Gud är trofast. När jag gick på bibelskolan öppnades en helt ny värld för mig. Jag fick ny kunskap om Gud. Ny kunskap i hans ord. Hans ord blev levande. Det blev som mat för mig. Jag fick tro, ny inspiration och många möten med Gud. Och det som gjorde stort intryck på mig, det var att det var så levande. Tron var så i centrum för många människor där. Man tog sin kristna tro på allvar, tyckte jag. Och så fascinerades jag över lovsången. Den där gemensamma lovsången. När det var lovsång, alla reste sig på sina fötter. Man gav hjärnet och prisa Gud och tillbad honom. Och jag bara, åh, det var så härligt för en som är lite musikalisk som jag. Så lite. Men det berörde mitt hjärta och jag älskar den där enheten. För jag såg att Gud berörde människor också i lovsången. Jag sa att det fanns någonting där som hände när vi tillber eller tillbad och tillbad honom. Så det här, kärleken till Gud växte. Men det förenade oss också just i lovsången. Därför att då fick vi lägga av oss, är du brandman eller är du ingenjör eller är du sjukskötare eller är du lärare? Det spelar ingen större roll. Men inför honom är du hans barn, du får tillbe honom. Och där blir vi ett folk, vi är barn, vi är födda av samma frälsning, genom samma frälsning. Det finns liksom inte någon nivåskillnad där, utan där är vi alla ett. Och det är det som jag tycker är styrkan, men när vi tillber Gud och ärar honom. Nåja, jag flyttar ju hem tillbaks. Jag var ung, jag var brinnande och jag längtade efter att församlingen här, åh, de måste få uppleva det här. Ja, men tänk vad härligt, hörni, att få tillbe Gud tillsammans och möta honom. Fascinerande, ja, jag drömde om det. Men samtidigt är jag en ganska försiktig själ, så jag vill inte tränga mig på. Så jag höll mig lite i bakgrunden. Jag minns ännu att jag satt på de bänkar vi hade här förr. Ni kan glömma dem, men de fanns där. Och då satt jag där och det var möte i Sion och vi sjöng. Och jag tyckte det var roligt att sjunga med i psalmsången. Och det var strängbandet var uppe. Jag tänkte, allt ära Gud. Vad roligt, tänkte jag, vad härligt. Men samtidigt kände jag längtan, tänk om vi skulle kunna ta ett steg längre. Lite längre in. Och jag satt på min bänk och det är ju klart, ibland så uppfattas ju inte ens egen iver lika positivt. De kanske tänker att nej, då var du lite väl ivrig nu här. Så kan man ju tänka, det kan jag tänka när du blir väldigt ivrig på triathlon eller någon annan sak. Men jag stöder och supportrar, love you. Men i alla fall. Så ibland är det inte lätt när vi har någonting vi brinner för att övertyga andra om att det här är precis det vi ska göra. Det kan vara lite svårt som ung att ta sådana saker. Och jag gjorde säkert många blunders och tabbar. Men min längtan var hela tiden att jag vill att vi ska se mer av Gud. Uppleva honom. Var och en kan få uppleva mer av Gud. Och jag tror det hörs, men det brinner fortfarande i mig. Och jag tänkte, okej, vart ska jag annars gå än till församlingen? Jag hade upplevt så väldigt tydligt att efter mina 8 månader på bibelskola skulle jag hem. De fick säga vad de ville där borta om vart man skulle fara. Det var inte viktigt för mig, utan jag hörde rösten och jag kände att jag följer det som Gud har lagt på mitt hjärta. Så här hit kom jag, och jag är verkligen tacksam för det som Gud gjorde sen. Att det fanns många människor som också började känna samma längtan. Och vi fick också människor hit som kunde börja betjäna oss och hjälpa oss med lovsång. Och så småningom så ökade det här och steg i vår gemenskap. Och jag minns faktiskt när jag åkte i tåget på väg hem efter de där 8 månaderna. Så sa jag till Gud, vad ska jag göra när jag kommer hem? Så gav han mig ett ord, 1 Timoteus 4:12, där det står: låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var ett exempel och lev för honom. Så har jag fortsatt och försökt leva. Ja, men Guds nåd får vi stå där vi är idag. Så jag har en liten sån här fråga till oss som sitter här nu då. Om vi ska prata lite om lovsång. Nu kanske du redan har blivit färgad av mig. Men min fråga skulle ha varit: vad tänker du när du hör ordet lovsång? Vad tänker du som första? Är det någonting som är så här: ja, härligt? Eller är det: ah, nu igen? Eller: hoppas jag snart är slut? Eller hur reagerar du på lovsång? Jag tror att vi alla har olika erfarenheter av det. Och du som har varit i den här församlingen har säkert en hel del erfarenheter. Men ibland så tror jag att vi har gjort lovsången väldigt snev. Alltså det här med lovsången till bedjan. Vi har tendens för att begränsa det till programpunkter eller i ett tid och rum. Eller nu lovsjung jag Gud och så här. Och jag tror att det finns ju en plats för det. Det är inte det, jag går inte alls emot att vi ska ha den mer lovsång till folket. Men i alla fall, vi begränsar det kanske på ett sätt. Och jag skulle vilja liksom tänja lite på vad du tänker på när du hör ordet lovsång. Om jag lyckas med det idag. Vi ska skåda. Du och med, jag har tänkt på det här med lovsång. Så har jag kommit fram till att det har ni ju hört förr, att det inte bara är en musikstil. En stund av tillbedjan i gudstjänsten, även om det också är en stund av tillbedjan i gudstjänsten. Men jag vill utgå ifrån att allt, Gud är värd allt lov. Vilket lov det än är, det naturen, så är det, står det att den prisar Gud. Allt vad andra har ska lova Herren, står det. Vi vet allihop att sång och musik, det är ganska starkt. Jag menar, du kan vara riktigt arg. Och när du åker i bilen så vrider du på någon riktigt heavy låt. Det beror på vem du är. Eller så lyssnar du på någonting annat som känns lagom för din ilskna stund. Eller så här. Eller du är berörd av någonting och så lägger du på en fin låt och så minns du hur det var förr. Eller hur? Ja, någon som är uppvuxen på 80-talet hör på vissa låtar och blir jätteglada på Vasa Open Air. Yeah, nu kommer 80-talet igen. Vi har alla olika musiksmak och vi är födda i olika tider. Och vi är kanske mer barn av vår tid än vad vi önskar att vi skulle vara. Jag tror ändå att sann lovsång och tillbedjan inte utgår ifrån oss och våra känslor i första hand, eller att det skulle vara en rit. Om ni tänker er tillbaka till den samariska kvinnan, ni vet hon som hade haft 5 män och den sjätte hon levde med, det var inte hennes man, och som kom till sykars brunn där Jesus satt och hämtade vatten. Hon skulle hämta vatten. Då säger hon så här i sitt samtal med Jesus när han börjar avslöja hennes liv: oh, jag ser att du är en profet. Och då blir hon väldigt så här andlig då hon mötte Jesus, och så säger hon: våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: tro mig kvinna, det kommer en tid när det är varken på det här berget eller Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och i sanning. Såna tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och den som tillber måste tillbe i ande och i sanning. Jag tror att sann tillbedjan som Jesus pratar om här, det handlar inte om den religiösa yttre, eller att jag ställer in mig på en viss våglängd och känner att nu tillber jag och sen gör jag något annat. Jo, jag vill ännu poängtera, det finns stunder och så, för sånt, men Sann tillbedjan överlag utgår ifrån ett förvandlat hjärta. Det utgår ifrån livet med Gud i ande och sanning. Han säger, Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det kommer ifrån hjärtat, inifrån, från någonting som har förändrat mig. Mitt hjärta har blivit förvandlat. I Psaltaren står det att han la en ny sång i min mun. Det är någonting som har hänt, det är en annan sak. Och Gud är värd all tillbedjan. Ja, ibland känner jag för att lovsjunga. Det går hur bra som helst. Andra gånger känner jag inte alls att jag har lust. Men oberoende vad jag känner så är faktum det att Gud är Gud. Gud har frälst. Gud har sänt sin son. Gud älskar oss. Gud är på tronen. Det finns en verklighet, ett faktum som är så mycket mer än det vi kanske ser för stunden. Och det är därför vi lovsjunger. Det är det vi sätter våra fötter på klippan. Vi tar vara på den där verkligheten som kanske inte är den vi ser runt omkring oss. Jag vet att hela gamla testamentet är fullt av lovsånger och tillbedjan. Och David, han var ju fantastisk på att uttrycka det här med känslor. Hur många går till en psalm när ni känner för, åh herre, rannsaka mig. Det är en sån här omvändelsesalm. Eller du tronar på våra lovsånger. David, han liksom, åh Gud, ta hand om mig. Nu är det liksom inte så bra här. Vad fantastiskt att ha en sån relation med Gud. Att han alltid kunde vända sig till Gud. Och jag tror för att han hade ett hjärta som var vänt till Gud. Påverkat av Gud. Han säger så här i psalm 22. Min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Om natten, men får ingen ro. Ändå är du den helige. Den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder och det förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade det och fick hjälp. Och det förtröstade på dig och det behövde inte skämmas. Och det här gillar jag. Att förtrösta på Gud. Du behöver inte skämmas. Han kommer inte att svika dig och säga haha, där ligger du på en nit. Sån är inte Gud. Han älskar dig. Men det är att han, David här kan uttrycka såna olika slags känslor och så säger han ändå, Herren är den som tronar på sitt folks lovsånger. Det finns andra psalmer och du kan säkert läsa hur många som helst av dem och hitta lovsång, men i psalm 149 säger han att sjung till Herren en ny sång, där hade vi det. Hans lov i det trognas församling. Ja, det kan väl inte uttryckas tydligare än att vi gemensamt uppmanas att lova Gud. Psalm 150. Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans maktsvalv. Och sen står det för hans mäktiga gärningar. Med basunklang och med alla möjliga instrument. Att allt som vad ande har ska lova Herren. Ett bibelställe jag ska titta på är Andra krönikeboken 20. Det här är när Josafat som är kung i Israel möter på problem. Det är fiender som är mycket intresserade av att förstöra dem. Och så kanske du och jag kan ha det i våra liv ibland. Vi upplever att det finns någonting som verkligen motarbetar oss. Någonting som är svårt. Någonting som inte vi vet hur vi ska komma över. Det står så här i vers 20-23. Tidigt följande morgon gick det ut i Tekoas öken. Och när det drog ut trädde Josafat fram och sa, hör mig ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren er Gud så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter och på hans ord så ska det gå er väl. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud medan det drog ut framför den beväpnade Herren. Det skulle sjunga tacka Herren till hans nåd varar i evighet. Vad fascinerande. När det blir motstånd, när det blir svårighet, när det blir prövning. Då uppmanar Josafat folket och tröstar dem och säger lova Gud. Just när fienden är övermäktiga, just när vi känner fruktan i våra liv, det är då vi lovar Gud. Därför vi håller fast vid honom. Det är som att slänga in ett ankare när det blåser hårt. Slänga det, ja, kanske i sjön då, men i alla fall. Att fästa sig någonstans. Och det andra intressanta vi ser här är att han hade vissa som smordes till att leda sången. Han ställde vissa typer fram och att gå längst fram. De skulle leda sången. Sådana ser ni också här. Och det där är värt att tänka på ibland. Det finns faktiskt de som har fått en gåva, inte bara att vara musikaliska, men kanske också att få leda folk. Hela Guds folk inför hans tron, in tillsammans för att ära honom i det heligas församling. Det finns en styrka i det här som vi inte får tappa. Och det finns en oerhörd frihet i att lova Gud i alla situationer. Något hände när de började lovsjunga och Gud mötte dem mitt i deras situation. Och fienden förgjorde sig själv. Ja, de pulveriserades. Om det ska vara på film idag. I alla fall så gick det. De skötte om det där själva. De behövde inte göra någonting. Utan när de lovsjöng Gud så skötte Gud om det där problemet. Och det är det som är styrkan i att tillbe Gud. Jag tror att när vi hamnar i trångmål, då är vår lovsång kanske som starkast. Just när det känns som svårast att tillbe Gud. Men det är också då vi upptäcker vem han verkligen är. Och Hebreerbrevet uppmanar oss att vi ska hålla blicken fäst på Jesus så att vi inte ger upp. Också Korinterbrevet 4 säger att vi inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Så att ära och lova Gud är ju att fästa blicken på någonting som är evigt. Någonting som är en annan verklighet än den jag ser på. Jag hoppas att lovsång skulle få bli ännu betydelsefullare för dig. Och jag vet inte alltid om det behöver vara just sång. Men det är att du tillber Gud. Ge ära till honom. Och det ska vi titta lite mer på småningom. Men varför firar vi då gudstjänst som vi gör här? Att fira gudstjänst upplever jag av allt är en påminnelse. Det är här när jag kommer hit som jag blir påmind om hur stor Gud är. Se dig omkring. Du har ju fantastiska syskon runt dig. De har också mött samma frälsare. Var och en av oss som sitter här. Wow, vi är ett folk, vi är en familj. Jag blir jätteglad när jag kommer till kyrkan. Jag hoppas du också blir det. Men det blir en påminnelse för mig om att jag har en far och jag har många syskon. Vi är många som är troende, som tror på honom. Men vi påminns också genom det vi gör. Vi ärar honom, vi påminns om vem han är. Vi får peka på honom som är mästaren i våra liv. Om hans ord och löften. Fantastiskt tycker jag. Fröjd i Herren står det är vår styrka. Och jag tror att när du kommer till gudstjänsten, vi firar nattvard, så påminns vi om vem han är. Det är så lätt att vi, när vardagen kommer, då är det de här vardagliga bekymren igen. Ja, hur var det nu med det här? Och barnens, är det där packat? Nu är det läger på gång. Det är andra saker som vi genast bekymrar oss för. Då tror jag det är jätteviktigt att vi får komma tillsammans och påminna varann om vem han är. Att vi har en frälsare, att vi har en Gud som är mäktig, att vi har en Gud som är stor. Eller hur? Ja, det tycker jag lovsången påminner mig om. Jag ska bara bredda det här lite grann som jag sa med att lovsjunga eller lovprisa Gud. Ja, som jag sa så fastnar vi kanske ibland i att det blir någon slags sång och musik. Men vet ni, jag tror att det här med att ära och lova Gud är större än så. Och jag vill ta Jesus som exempel. Jag börjar fundera på det att om jag ska leva ett liv för Jesus som exempel, då måste jag säga lovsjung Jesus. Då kanske du tänker, men gick han ens i kyrkan? Jo, han gick i synagogan. Så då kan man ju sitta och börja snurra runt i sådana tankar. Lovsjung Jesus. Och det står faktiskt att när de hade sjungit lovsången så finns det på ett ställe. Så att, jo, han var med och sjöng precis som man skulle göra. Men vad var det? Vad var Jesu liv? Jag tänker som helhet. Vi ska ju följa honom. Och hur levde då Jesus? Låt oss se i Johannes 5:19. Jesus svarade dem. Jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör sonen. Eller Johannes 5:30. Jag kan inte göra någonting av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Jesus levde alltså inte alls ett liv för sig själv. Han var på någon annans uppdrag. Han levde för någon annan. Han levde faktiskt i beroende. Och för att göra Guds vilja, för att förhärliga honom. Hans liv på jorden och i döden, det var ett enda stort pekfinger uppåt. Ett strålkastarljus till någonting annat, på någon annan. Jag gör bara hans gärningar som har sänt mig. Det är fantastiskt att tänka att Jesu liv var ju egentligen en enda stor tillbedjan. En enda stor lovsång, eller hur? Och han gick upp tidigt på morgonen. Det står att han gick åt sidan. Han talade med fadern, för hur ska han annars veta vad han ska göra? Han sa, jag gör inget annat än det jag hör, så han måste ta den där tiden. Och det här tror jag är jättebra lärdom för dig och mig. Ta den där tiden. Att sätta dig åt sidan så att du också kan höra. Så att du också vet, fadern är med mig. Bara det räcker långt för oss. Att vi vet, Jesus är med mig, Gud är med mig. Han mötte människor. Vi ser på Jesu liv hur han ärade Gud. Genom att möta brustna människor. Genom att tala tro in i deras liv. Genom att peka på möjligheterna. Kärlekens evangelium, det är en enda stor tillbedjan av fadern, av Gud. Det är så, tror jag. Det är också det lovsång egentligen är, lovprisning och ära. Jesu glädje fanns i att ära fadern. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Så står det i Johannes 13 så här, vers 31-32. När Judas hade gått sa Jesus, nu är människosonen förhärligad och Gud förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom så ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart. Det där lät lite konstigt, eller hur? Många förhärliganden här. Men det här ordet förhärliga, det är på engelska glorify. Glorify, tillbe, ge ära. Och jag kollade det grekiska ordet som är doxazo. Som betyder att prisa, att upphöja, att göra stor, att fira. Att ära, att pryda med glans, att klä i prakt, att göra på bästa sätt ingår också i det. Och att göra berömd. Och det är det här vad Jesus säger. Människosonen blir förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Så Jesu liv var ett enda sätt att tillbe, ett enda sätt att ge Gud ära. Och det här tror jag är essensen, kärnan i vad lovsång och tillbedjan egentligen är. Ja, vad ett kristet liv egentligen är. Det är att ära Gud, att leva för honom. Jag söker inte min vilja utan hans som har sänt mig. Och genom sitt liv gav Jesus hela tiden äran till fadern. Han gjorde hans vilja och hans gärningar. Han ömkade sig över folket och han dog också för deras och våra synder. Kan man gå längre än så i att älska än att man ger sitt liv? Och Jesus säger det, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Jag tror att det är det här som är lovsång eller tillbedjan i ande och sanning. Inte kanske lovsång, men tillbedjan i ande och sanning. Det är att ödmjuka sig under Gud. Att leva för någon annans vilja, efter någon annans vilja. Och det läste vi också, att vi inte kan göra någonting utan att vi förblir i honom. Så detsamma gäller ju också oss. Om ni tänker på Paulus, han var ju också en sån där. Så säger han så här i Filipperbrevet 1, en sån som ville leva för Jesus. Filipperbrevet 1:20 säger han så här. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid med frimodighet blir förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Också Paulus levde ett sånt där liv. För att förhärliga Herren, för att leva på bästa sätt, iklä honom ära, för att tillbe honom med sitt liv. Fantastiskt att ha en sån källa på insidan, något som driver honom. Och Paulus, han drivs av det här, han säger jag till och med glömmer det som ligger bakom, alla misslyckanden, allt som inte jag gjorde rätt. Jag faktiskt väljer att lämna det för att bli funnen i Kristus. Livet för den troende, livet för dig och mig, det finns i honom. Hemligheten till att du klarar av en vardag i en sargad och fallen värld, det är att du har hittat livet i Kristus. Där du kan lämna det gamla. Att det inte påverkar dig längre. Även om det har hänt så får du förlåta sig hos honom. Du får lämna det bakom dig och sträcka dig framåt. Paulus säger, ja, inte har jag funnit allting, men jag sträcker mig framåt. Jag vill ha mer. Jag är hungrig på mer av Gud. Jag vill veta mer om honom. Min fråga blir då, hur ska vi då leva? Hur förhärligar vi Gud med våra liv? Det står intressant tycker jag, Johannes 15 och 8. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Ja, då kanske du tänker, lärjungar. Mm, precis. Och det är mycket av det som våra liv här i Sion har handlat om. Sion, ett center som gör lärjungar. Varför är lärjungaskapet så viktigt? Jo, för att när du och jag blir lärjungar till Jesus Kristus, det är också då vi kan bära frukt. När vi väljer att ödmjuka oss under honom och leva ett sånt här tillbedjan liv inför honom och säga, Gud, inte längre min vilja utan din. Jag vill leva för dig. Det är så vi kan bära frukt. Och när vi gör det, då förhärligas Gud. Då blir Gud ärad. Och det fantastiska i det här lite krångliga bibelstället om förhärligande jag just läste, det var att när Jesus förhärligar fadern, så förhärligar sig fadern i Jesus. Så när vi lever ett liv för honom, så vill han också välsigna våra liv. Så att våra liv, vi behöver inte gå med skam, utan vi har också ära i våra liv. Därför att vi lever tillsammans med honom. Han välsignar våra liv. Och det är fascinerande tycker jag med det här att leva ett liv av förhärligande, att förhärliga Gud. Och Johannes 15 står det, om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Vår uppgift är lärjungaskap, det är att förbli i honom. Utan mig kan ni inget göra, men också om vi förblir i hans ord, det är så vi förblir i honom. Att förbli i de sanningar som han har gett oss. Om ni förblir i mitt ord, står det Johannes 8:31, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära att känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det finns så mycket som tynger och binder, men Guds ord. Lärjungaskap, att följa Jesus, leder in i sanningen, den där verkligheten i ande och sanning som är över dina omständigheter, över det du ser just nu, över och högre än, och som leder till frukt i ditt liv, sånt som inte du behöver skämmas över, utan Gud blir förhärligad också i ditt liv när du ärar honom. Jag vill säga som avslutning också här att det här känner jag i alla fall har varit pulsen i mitt liv. Jag vill absolut inte påstå att jag har varit någon Paulus eller Jesus ens, utan jag vill förhärliga Jesus. Det har alltid funnits en längtan i mig att få ge honom ära, att få med mitt liv tillbe honom, göra det han har kallat mig till med det mått av nåd han har gett mig. Jag är absolut inte perfekt och ja, det var ett och annat när jag körde in hit förstås, och alla bilar är ju i vägen när man har lite bråttom. Jag vet inte hur det är med er, och jag tänkte, åh, tänk om någon skulle höra. Så då kan man ju fundera, vill hon verkligen ära Gud, den här människan? Jo, vi vet allihopa att vi bär ju på den här fantastiska kroppen som vill ibland vara motsträvig och jobba mot oss. Men i våra hjärtan finns en längtan, eller hur? När vi har mött honom som har gett sitt liv för oss, som har älskat oss när vi var i skammen, när vi fanns där nere i dyn, så lyfte han oss upp och sa, jag tror på dig, jag älskar dig, jag ger mitt liv för dig, redan för 2000 år sedan gjorde jag. Kan man annat än bara säga tack och leva utifrån den här kärleken han har gett oss? Det är det här som är min längtan, att vi ska få göra ännu mer som Guds församling. Inse, wow, vilken kraft. Det finns inga sådana här måsten du ska hålla på med för att blidka Gud. Utan istället är kraften finns i det han redan har gjort för dig. Det är det vi lever av och lever för. Och det har varit en fantastisk resa vi också har fått göra på de senare åren. Att ännu mer förstå vad han har gjort, det är ett källan till mitt liv i honom. Jag vet att jag har fått olika gåvor. Varför vet jag faktiskt inte. Jag har ingen teologi kring det där. Var och en får gåvor stående och nåd att utföra dem. Men jag tror också att du och jag behöver vara villiga att gå. Och visst finns det saker vi kanske skulle ha gjort annorlunda eller vilja göra mer av. Men du kanske drömmer ännu. Våga. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att våga. Våga ta steg. Det är fantastiskt att veta att det finns nåd om du faller. Det finns förlåtelse hos honom. Han förlät dig redan medan du ännu var syndare. Så vad kan då gå så snett? Om du förstår mig rätt. Så ja, min största glädje. Jag har alltid funnit min glädje i att få betjäna och att ge Gud ära genom mitt liv. Och jag vet inte, det kan ju vara en spekulation i min tanke, men ja, från Eurovision 94 kanske. Jag kunde ha gjort sån karriär ute i världen, men det lockade mig på något sätt aldrig. Utan jag kände att Guds församling, den vill jag betjäna. Och jag har varit i otaliga församlingar och kyrkor och betjäna. Och jag har inte liksom bekymrat mig så mycket om det ekonomiska. Att jag behöver få ett arvord eller något sånt. För jag har känt att jag jobbar hellre på utsidan så att jag kan vara fri att tjäna var som helst. Så har min kallelse varit. Det här är min längtan och det som jag har gjort. Och jag är tacksam för det. Idag så har vi kommit så här långt. Vi står som familj, jag och Stefan och barnen, inför ganska stora utmaningar. Vi ska ju flytta då till Stockholm i höst i slutet av september. Och för min egen del så har jag ett verkligen annorlunda år bakom. Jag har ju varit ledig från början av året. Men så plötsligt började helt andra processer. Och det var som att jag stod på en perrong och tåget kom. Och jag förväntade mig, därifrån kommer tågen och jag ska åka med det. Men det kom från helt andra håll. För överraskningar. Och man får gå igenom processer. Börja tänka, ska jag flytta? Jag älskar min terrass. Jag älskar min utsikt över Södra Fjärden. Jag älskar att sitta här. Nej Gud, det här lämnar jag inte. Ja, så är det. Ibland går det jättedjupt och jättenära. Ändå fanns det någonting där inne som drog. Det är som om Gud bara säger, det här jag vill. Jag tror att du kan göra någonting här. Så processerna har varit många och stora allt emellanåt. Men med Guds nåd har vi kommit så här långt. Vi är inte färdiga ännu, det finns fortfarande frågor. Men samtidigt är det här en tid av mognad. En tid när man får se, vad lever jag verkligen för? Vad är det som är viktigt för mig? Är det huset? Är det sakerna på jorden? Jag tror inte att Gud liksom säger, det där är inte någon betydelse. Jag är först och det ska du lära dig. Jag tror inte att Gud är sån. Och det första han gör är att du behöver inte oroa dig för det där med var du ska bo. Det fixar jag. Så jag satt, jag kan ta det kort en story, men jag satt. Stefan han planerar med Niklas en massa saker. Här kan ni bo. Jag bara, nej men stopp. Nu bromsar vi här. Jag tycker vi bor lite närmare liksom. Så jag bara pointar här. På Lidingö kan man bo, sa jag, en torsdag. Därför det är lite närmare, men det är inte ändå in i stan. Men det låter bra. Jag har en kusin som bor på Lidingö. Det passar perfekt. Där bor vi. Och ingenting händer. Dagen efter ringer Niklas och säger, du, i församlingen har vi en lägenhet på Lidingö som står tom. Och vad säger man då? Vad säger man då liksom? Gud, vilken omsorg om små detaljer. Så det är inte frågan om att Gud inte skulle kunna. Och vi säger i någon sång, säger man att han, he's never late. Han kommer aldrig för sent. Ibland känns det som att nu skulle du ha kunnat liksom, varför töjer du så länge Gud? Men det här är en tid av mognad. En tid av att evaluera. Vad är viktigt i mitt liv? Vad lever jag egentligen för? Jo, jag lever för honom. Jag vill leva ett sånt här beroende liv som Jesus levde och visa exempel på, som Paulus levde. Inte mitt ärende, min sak, utan hans som har sänt mig, han som har dött för mig. Jag vill leva för det. Ja, jag möter svårigheter. Jag möter frågor som jag måste ställa sig inför. Men jag ställs hellre inför frågor jag ställs inför av Guds orsaker än av att jag lever i världen, om ni förstår den där konstiga bilden. Jag vill leva för det som han har för mig. Riket är ändå hans och det kommer en dag när vi ska stå där inför tronen. Den strävar vi alla till. För en del kommer den snabbare, för andra kommer den längre fram. Det har vi ingen aning om. Men han har gett löfte om ett liv här tillsammans med honom. Men också ett evigt liv tillsammans med honom. Då de här frågorna, då de här mognadsprocesserna inte lika svåra eller finns i våra liv på samma sätt. Där finns en evig frid. Fast vi inte ser framtiden fullt ut så vill vi gå i tro på att det här är Guds vilja. Och det betyder också att det är förändringar för församlingen, för er som deltar här, sitter här, finns med i den här gemenskapen. Ni står också inför stora utmaningar och jag tror på samma sätt som jag i den här processen får växa upp, välja, göra val, lämna från mig, ta emot, så får ni också göra det. Jag tror att det här är en tid där det är dags att resa sig. Dags att söka Gud igen och säga, Herre, varför finns jag med just här? Har du satt mig här av någon orsak? Herre, vad har du gett mig för gåvor? Kan jag tjäna? Kan jag hjälpa till på något sätt? Vad än Gud talar till dig? Jag tror det här är den tiden då han säger, nu behövs vi alla. För det finns någonting som är på väg, en hel massa människor som behöver lära att känna Jesus. Och det är ju det han sände oss till. När han försvann så att säga från jorden så var det han lämnade oss med. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Och det här är vad Jesus har gett alla som uppdrag. Och där kan du hitta en plats så du kan göra det som han kallar dig till. Och ge dig nåd och kraft till och gåvor till. Och jag tror att det är dags för den här församlingen att våga resa sig upp. Att våga anta utmaningen. Kanske göra de där besluten som gör lite ont. Kanske ändra i ditt liv för att finnas mer tillgänglig för andra människor. Jag vet inte vilken väg Gud har för dig. Men jag tror att han på något sätt kallar var och en av oss till manlig mognad som det står. Gud har, alltså allt tillhör honom och han är god emot oss. Så det blir en liten sån här fråga. Ett hurdant liv vill jag leva? Vi vet inte framtiden och alla förändringar. Men jag tror att var och en av oss som sitter här, vi vill ju leva för Herren och tjäna honom. Och jag skulle vilja att vi tillsammans avslutar med att överlåta oss själva till honom. Den här svåra processen kanske, eller glädjen som du har. Eller bara fråga nyfiket Herren. Vad är din plan för mig? Jag vet att det här med att vi rör på oss, det skapar först en chockvåg. Den skapar först dig och oss, men sen många andra människor. Det berör. Men jag tror i den stunden säger Gud, var inte rädd, frukta inte. Mig är given all makt i himlen på jorden, säger han. Det här är 1917 års översättning. Man citerar ju det man har lärt sig. Och det är det som är min längtan idag, att vi skulle ta en stund tillsammans, vi allihopa. Det vill jag lämna efter mig, om jag nu ska lämna någonting efter mig, det är att lev för att ära Jesus. Lev för att tjäna honom, för det är värt allting, även om det kostar. Även om du får sådana turns, kurvor och svängar som du inte förväntar dig. Kom ihåg att när du har gett ditt liv för honom och vill leva för honom, han kommer aldrig att bli dig skyldig någonting. Han vill fylla ditt liv med det som du behöver. Till och med det du inte vet att du behöver. Och de saker som du kanske tänker, det här behöver jag. Men jag bara, så visade det sig, nej det här behövde jag inte. Jag tror Gud kallar oss ut att våga. Att ta ett steg till. Att våga lita på honom och säga, okej, jag vågar släppa det här. Det som alltid har varit min trygghet. Det som alltid har varit det jag har stått på. Kanske det här, när det ruckas, är den tid när han kallar dig lite närmare. Kalla dig att våga ta nästa steg i din tro. Vad är det du kanske behöver lämna bakom dig? Vad är det som har varit viktigt för dig? Jag tror inte att han är ute efter att skada dig på något sätt. Utan han bara frågar, är det här viktigt för dig? Eller kanske det är så att du behöver få en förändring i ditt liv. Där han får bli viktig. Därför jag tror att det vi håller fast vid, vi blir rädda när vi tappar det. Men om vi finner oss själva i Kristus så behöver vi inte heller ha fruktan. Det står att hans fullkomliga kärlek driver bort fruktan. Fantastiskt att leva i en sån relation med honom. Och det, det längtar jag efter. Och det är min bön för oss och för er som finns här. Att vi ska få se hans rike utbreda sig. Hans tankar. Hans planer för Sion. Hans planer för Vasa. Hans planer för det här landet. Hans planer för ditt liv. Han har en plan och han sviker aldrig, han lämnar dig aldrig. Så ska vi resa oss på våra fötter och tillsammans bara ställa oss inför honom och säga: Herre, du vet vad jag är fruktar, du vet vad jag bävar, jag kommer in för dig precis som jag är. Och kanske du får ge ditt liv som en lovsång, som en av lovsångarna säger: jag vill ge mitt liv som en lovsång, allt är en gåva från dig, har du sagt. Och så säger jag mitt liv också. Om du inte vet vad du ska säga, tacka honom. Herre, du är ändå den sanning som du har sagt, att den sanning som står om dig, den är sann. Och ge dig själv till honom. Jag tror att du vet vad du ska göra, för du har Guds ande och han leder dig rätt. Och du behöver inte känna någon press att så här måste man göra, så här borde det kännas. Och lämna sånt. Bara kom inför honom och säg: Herre, vad vill du säga till mig i den här stunden? Jag vill överlåta mig själv till dig. Så jag ber en bön tillsammans med oss och så sjunger vi med lovsångarna. Jag kommer inte att ta fram någon. Jag vill att där du står nu, det är din stund med Herren. Det är din stund att tänka på framtiden. Hur vill jag leva mitt liv? Vem är Jesus för mig? Hur kan jag leva som Jesus levde? Hur kan jag leva ett liv i beroendeskap? Att jag längtar efter att göra någon annans vilja. Att göra hans vilja som har sänt mig. Hur ser det ut i mitt liv? Vilka val måste jag göra? Du bara står där och tar emot från Gud. För han älskar dig och du kan höra från honom. Du har hans ande. Så vi ber först och så lovsjunger vi.